Det här har det pratats om länge och förväntningarna är höga. Tove Janssons älskade klassiker Sommarboken har blivit film The Summer Book i regi av Charlie McDowell och med Glenn Close och Emily Matthews i huvudrollerna som farmor och Sofia. Och en tredje huvudroll kan man säga att utgörs av naturen. Berättelsen utspelar sig i Östra Nylands skärgård på en ö. Sofia, farmor och Sofias pappa tillbringar sommaren på ön. Sofias mamma har dött och pappan är ganska instängd i sin sorg och håller sig mest för sig själv. Det är Sofias och farmors relation som står i centrum. Boken som utkom 1972 har hittat läsare världen över men har kanske en speciellt kär plats i de finlandssvenska bokhyllorna. Martina Molis Melberg och Johanna Grönqvist, ni såg filmen i onsdags och era recensioner finns nu att läsa hos Svenska Yle och Huvudstadsbladet. Välkomna till kritikerpanelen.
Tack. Tack så mycket.
Och vi ska såklart prata mest om filmen, men jag vill ändå börja med att kort höra, vad är er relation till boken?
Jag har varken en dålig eller kanske sådär jättebra relation till boken. Det hör inte mina Jansson-favoriter. Jag läste den första gången när jag var kanske 20-någonting. Tyckte nog om den, men jag har vänner som liksom älskar den och så här läser om den typ varje år. Sån har den aldrig varit för mig. Mm. Men jag läste om den faktiskt nu här bara för ett par veckor sedan för att jag visste att jag skulle se filmen. Jag vet inte om det var fördelaktigt för filmen att jag har boken så färskt i minne, men när jag läste om den så slogs jag av hur på något sätt hur mycket humor det ändå finns i den och hur rå den på något sätt är. Jag tror att jag tyckte kanske mer om den nu.
Mm. Johanna, är det din Jansson-favorit?
Nej, det är det inte alls. Jag är ju uppvuxen med Muminböckerna som jag älskar. Och jag har precis som Martina också läst den första gången när jag var i 20-årsåldern och hade börjat studera litteratur. Och nu läste jag om den och har också lite funderat om det var bra eller dåligt. Visserligen tyckte jag att jag såg nu nya saker i den här boken. Säkert för att man är äldre så läser man den på ett annat sätt. Men jag känner ju också, eller jag har många gånger känt mig lite som en kanske udda finlandssvensk. För att skärgården har aldrig varit mitt mentala landskap. Och jag kan inte liksom, det här med att man säger att skärgården är hjärtat i svensk Finland. Det är för mig lite så här, okej. Okay. Skärgården är inte främmande. Och jag är ju hemma från Östra Nyland. Så det var ju helt klart att det här var ju sådana bekanta miljöer. Jag såg ju direkt att det är Söderskärfyren som de åker till när de har. Och jag har varit på Kotka Rankö där de då har, vad jag har förstått, spela in en del av de här scenerna i filmen. Så det var liksom bekanta landskap, men jag har inte det här speciella förhållandet som jag vet att många finlandssvenskar har till skärgården och som säkert har gjort att den här boken är så älskad bland många och att många läser om den varje sommar. Det hade aldrig varit för mig. Jag tycker att det är en bra roman, men den har ingen speciell plats i mitt hjärta.
Mm. Så den är inte så helig för någon del av er? I alla
fall. Nej, det skulle jag nog inte säga. Även om jag faktiskt har en rätt nära relation till skärgården. Måste jag bara inflika här.
Det finns en litterär stil eller en berättarstil som på engelska kallas för no plot, just vibes. Här kan man kategorisera till exempel Sally Rooneys böcker. Det vill säga att det inte händer så mycket, det är inte handlingen som är i centrum av berättelsen utan att det mera drivs av karaktärerna, deras insikter, känslor, mera introspektion än action helt enkelt. Och jag skulle själv kunna placera Sommarboken i den här no plot just vibes-kategorin. Och jag är nyfiken på hur det här funkar på film. Är det här en bok som är som gjord för att filmatiseras?
Nu när jag läste den på nytt så tänkte jag att den är ju visuell. Så jag förstår att den är lockande för filmskapare. Och sen när man ännu tänker på hur skärgården som miljö, hur tacksam den är att också skildra på film. Så jag kan bra förstå att det här är liksom en berättelse, en roman som lockar. Men sen är det ju det att det är så mycket saker som sker mellan raderna i den här romanen. Och det är betydligt svårare att sen överföra till bild. Och just också, alltså jag hade en sån känsla av att filmen blev lite fragmentarisk. Och det är kanske just för att en bok läser du på ett annat sätt. Det kommer kapitel som liksom avgränsar det och som gör det tydligt att nu är vi här, nu flyttar vi till följande scen, nu flyttar vi till följande tablå. Och i en film så förväntar vi oss kanske ett lite annorlunda berättande. Och det gjorde att jag upplevde den som fragmentarisk. Fast den också på ett helt suveränt sätt fångar ju den där känslan av sådana sommardagar. Som bara liksom en sommardag efter den andra. Och de är alla lite likadana. Och det är så där stillsamt och lugnt och rofyllt. Så den känslan fångar den här filmen helt exakt.
Ja, boken är ju i det närmaste en slags novellroman. De här kapitlerna är på ett sätt fristående. Och jag skulle säga att kanske den här filmen egentligen skulle ha mått bra av att vara ännu mera fragmentarisk eventuellt. Alltså här tycker jag att det var någonting som kanske lite skavde i att man helt tydligt ändå har villat skapa ett narrativ som pågår hela tiden. Och jag tror också att det, eller jag tänker att det antagligen är därför som man i filmen så gör man kanske en lite större sak av att Sofias mamma har dött och den här sorgen efter mamman och hur det påverkar familjen. För det är någonting som finns ganska långt bara i bakgrunden i boken. Så man helt klart villat skapa mer av en röd tråd genom filmen. Men det gör att när det sen ändå är väldigt fragmentariskt så blir det liksom någonting som inte riktigt stämmer.
Filmen är på engelska. Johanna, du skriver så här i din recension. Filmen eftersträvar inte realism, men ändå kan man inte låta bli att fundera på alla de olika accenter av engelska man hör i filmen. Speciellt Close, som har en svårdefinierad betoning, och dessutom lyssnar på Harmony Sisters på finska. Skapar det här engelska språket en distans till berättelsen som ju är placerad i en hel finsk miljö?
Jag blev alltså lite störd på mig själv också, att jag satt så mycket och lyssnade på den där accenten som hon har tagit. För att jag, det blev på något sätt oklart för mig, och sen kunde jag inte släppa det, och det störde mig. Och det säger då någonting om mig, att jag inte heller kunde släppa det medan jag såg den där filmen. För att egentligen så, i och med att de alla har lite olika accenter, så det skulle kanske inte ha stört mig alls, eller jag skulle kanske inte fundera på det på samma sätt om hon skulle ha pratat sin amerikanska engelska som hon har. Mm. Men nu när hon ibland flickar in och sånt här, ja, så blev jag fundersam över att vad menas med det. Och när det var liksom, sen lyssnade hon på Harmony Sisters på finska, men hon pratade inte engelska med en finsk brytning. Mm. Alltså som man skulle ha kunnat tänka sig så här att hon är finskspråkig, hennes son har övergått i engelska för att han har kanske gift sig med någon från Storbritannien och därför har de bytt hemspråk. Så att
säga. Det börjar liksom.
Jo, jag satt och funderade på en massa sådana saker också. Vilket ju sen alltså störde mig själv, för nu, det var ju någonting som gick helt, det var inte filmen alls handlade om, men det är ju så som tankarna ibland sen går när man sitter där i biomörkret och hakar upp sig på en detalj.
Det var inte östnyländsk engelska heller?
Nej, inte, inte så som jag känner det.
Nej. Vad säger du, Martina? Du skrev att du blev lite smått irriterad när de finlandssvenska skådisarna kom med i bilden.
Jo, därför för att jag tycker att före det så kunde jag på något sätt köpa det där lite just märkliga. Det fanns liksom någon slags off-kvalitet i att det var hemskt underligt. De alla hade olika, alltså också inom samma familj, de alla hade olika liksom variationer av engelska. Och sen var skyltarna ändå på svenska och de lyssnade på finsk musik. Det var liksom en sån här märklig blandning av språk som jag tyckte att när den liksom fick vara i sin egen lilla bubbla så kunde jag liksom ändå köpa att okej, det här är något märkligt parallellt universum där det fungerar så här. Men sen just dyker då Pekka Strang och Sofia Heikkilä upp och är så där så tydligt finlandssvenskar som pratar engelska. Och då blev det plötsligt hemskt märkligt. Mm. För då var det som att, så här, men varför pratar de här människorna engelska? Och liksom, var är vi nu? Och det bröt någonting för mig. Det tyckte jag nästan var den svåraste scenen. Också av andra orsaker tyckte jag det var den svåraste scenen att köpa i filmen.
Det var egentligen en scen man helt skulle ha kunnat lämna bort och bara hålla den där filmen till de här tre personerna på den här ön. Det skulle ha på något sätt funkat helt jättebra. För där är ju också den här Eriksson som dyker upp i ett skede som man sen pratar om, men han bara kommer dit en gång och så står han där på avstånd på bryggan. Men man ser honom ändå så tydligt så att man ser det islänningen, vad heter han, Sigurdsson. Så man blir så här, och nu är han här. Att... Det är ju det där att när du plötsligt känner igen vissa skådespelare så blir du så här, vänta nu, vad vill man med det här nu?
Men där tänker jag att det, just en sak som du tar upp, Johanna, i din recension som jag tyckte var väldigt bra att du tog upp, är just det här att den här filmen försöker på något sätt få med allt ur boken, men löser det genom att liksom kasta in repliker och situationer liksom lite så där från olika delar av boken in i samma scen i filmen. Att det finns en känsla av att man har velat ha med allt, men så finns det liksom inte riktigt plats att underbygga det. Och det gör just också att det blir liksom lite, det känns lite trångt på något sätt i den här filmen.
Ja, och jag började sen fundera, alltså för det funkar ju bra om man har nyligen läst boken, men sen samtidigt blir jag ju irriterad om det är så att jag förväntas fylla i nu vissa luckor här, att man ger mig bara vissa kodord, vissa nyckelrepliker och så ska jag förstå att här var ju, det handlar ju här egentligen om det här som i boken är, man beskriver det mycket mer utförligt och kan bli lite att störa. Men det kan ju hända sen att för någon annan så fungerar det helt perfekt om man tycker att det är helt ljuvligt att få de här bara korta hänvisningarna till olika nyckelscener.
Finns det annat i varandras recensioner som har väckt tankar hos er?
Jo, när du, Martina, skriver ju om liksom det här bortskalade och att det, man har slipat ner kanter som jag tyckte var liksom helt så här, exakt så kan man beskriva den här filmen. Men det jag fastnar för i din recension är när du skriver så här att förenklat kunde man säga att boken handlar om en familj som försöker hantera livet medan filmen handlar om en familj som försöker hantera döden. Och där tyckte jag på något sätt att du fångar boken och filmen på ett väldigt beskrivande sätt. Alltså att... Det är att den här filmen så tydligt tar fasta på den här döda mamman och gör det så där uttalat. Alltså där det i boken ju är någonting som vi anar. Man pratar aldrig så där tydligt om det. Så blir det ju på något sätt så här att när man gör en film så ska man inte vara otydlig och lämna folk på något sätt att fundera att var är den där mamman eller varför tittar de på varandra nu så där och ser ledsna ut. Utan så måste man säga det uttalat och liksom flera gånger också ta upp det. Så det är nu de val som den här filmen har gjort och det får man köpa så som det är. Jag skulle kanske ha skrivit manus på ett lite annat sätt.
Någonting som jag tycker är fint i boken och en av dess styrkor. Min läsning i alla fall handlar ganska mycket om... Alltså existentiella frågor i livets förgänglighet och hur den tar sig an det utan att bli för på något sätt tårdrypande eller så här stryka under vad man ska känna eller så. Hur är det, är den här filmen sentimental, skulle ni säga?
Jag tycker nog att den i stunder närmar sig den känslan åtminstone. Och det handlar väl just om att det, i vissa scener så är det saker som liksom uttryckligen, alltså det sägs ut i replikskiften, sånt som man känner att här kunde vi kanske som publik ha fått bara ana eller förstå att det är det här som händer. Och det handlar väldigt mycket särskilt om relationen mellan Sofia och pappa. Och liksom försöker mellan dem att på något sätt närma sig varandra, särskilt pappans liksom, i början oförmåga att hantera den här sorgen och ta hand om sitt barn egentligen, i hennes sorg också. Och det där tyckte jag, och jag är nog ganska känslig för sentimentalitet, så jag hade nog stunder där jag kände att nej, och det där skulle jag gärna ha varit utan.
Jag tyckte ju att det egentligen sen på slutet så blir det så där riktigt sentimentalt. Det är ju för sig vackert, jag köper slutet i filmen. Men jag upplevde den ju inte, alltså det är ju inte en film som man liksom sitter och gråter helt igenom, utan den är kanske just så där sentimental och spelar på den där känslan mer. Att, jag skrev när jag såg filmen så skrev jag behaglig. Och det var så som jag liksom upplevde den här filmen, att den var hemskt skön att vara inne i, trots att det också handlar om sorg. Men den har på något sätt en sån här, ett sån här lugnt tempo och en sån här viss ro som jag kan uppskatta att man har fått tag i när det gäller just sån här sommardagar på en ö. Och det gör liksom att den var en skön film att se. Men sen efteråt så känner man så att den skulle kunna ge en ännu mer att tänka på. Och kanske våga vara lite mer kantig och tvär, som jag uppfattar att de här karaktärerna är i romanen.
Jag håller helt med. Jag tycker också att det finns något jättebehagligt. Och jag tror helt rätt i att det har dels med tempo att göra. Jag tänker att det också har med foto att göra. Alltså den är väldigt sådär behagligt fotad, eller filmad, liksom den här filmen.
Och den här musiken, om jag nu får inflika Hania Rani som har gjort, det är ju otroligt sån här meditativ musik som passar till sån här klassisk piano till skärgårdslandskap.
Ja, men det är just det här liksom, för mig var det just det här behagliga och det här liksom vackra och snälla. För mig blev det liksom sen för mycket av det. Eller jag skulle vilja just se någonting som bröt av det. Och det tänker jag just skulle ha varit det som det finns väldigt mycket av i boken. Alltså att de här karaktärernas, alltså den delen av att vara en människa där man just är ganska sådär. Man är besvärlig och man är på dåligt humör och man är småsint och allt det där. Det där som de liksom nog rätt långt har bara skala bort.
Ja, du skriver ju också i din recension det här att när man är lite för länge, lite för nära varandra, som det kan bli just på en sommarstuga.
Ja, definitivt. Ja.
Ja, men något sånt var det. Nej. Vi har liksom ett minimalt litet utbrott ungefär. Men alltså, det var väldigt lite av det där som ju definitivt finns i en familj.
Nå, vi har en världskärna med här, Glenn Close. Skäl farmor showen i den här filmen?
Ja, jag tycker ju nog att den här unga Emily Matthews som spelar Sofia hon är en helt strålande skådespelare och liksom det verkar också som att hon och Glenn Close har haft en bra relation och jag tycker liksom att man ser på något sätt att Glenn Close också gillar de här scenerna som hon har tillsammans med den här Emily, eller Sofia som hon heter i filmen, att det finns en sån här genuin kontakt dem emellan. Jag är ju ett stort fan av Glenn Close, så att jag tyckte att hon var briljant i den här rollen, alltså hur hon kan spela hon spelar ju liksom mycket äldre än vad hon är i verkligheten och just det här den här kroppen som blir lite tyngre och lite svårt med balansen och att hon har löst den där och så här. Det, att vi får se sånt på film. Sen finns det ju en scen när hon också promenerar naken omkring där i skogen. Den var lite så här udda. Jag skulle förstå om hon skulle ha gått till bastun eller kommit från bastun. Men okej, hon liksom, om det här nu var då sista sommaren på ön och nu ville hon då efter kvällsdoppet gå en stund naken där i skogen. Men det kändes lite så här som att, wow, titta hur modig Glenn Close är. Hon vågar gå naken.
Jag hade helt samma känsla.
Ja, okej. Okay. För att vi är i Finland så ska vi vara lite nakupelle också.
Kanske. Ja, nu är det ju filmat så där på avstånd, det är väldigt vackert. Men jag kan tänka mig att det i Hollywood är väldigt så här, wow, titta en kvinna som närmar sig 80 år och nu har hon klätt av sig.
Och ingen stunt bottom.
Nej.
Ens, kanske. Vi vet inte.
Ja, det vet jag. Det
här kan vi inte faktachecka. Boken är en klassiker. Berättelsen om ett kunskapstörstande barn, relationen mellan farmor och barnbarn och hur tiden formar livet. Och naturen. Det är en tidlös berättelse. Har den här filmen också potential att bli en klassiker? Här höjs det på ögonbrynen.
Det är en jättesvår fråga att svara på. Att vad det är som sen. Jag skulle spontant säga kanske nej. För att den är på något sätt så stillsam och lugn. Och kanske skulle ha krävt lite mer av de här kantigheterna. Men det är jättesvårt att säga. Ibland kanske det ju sen på något sätt tar fart och så är det någonting som publiken ser där som tilltalar dem och som gör att man vill återkomma. till en film många gånger. Vad säger du, Martina?
No, jag skulle också spontant nog säga nej. Åtminstone inte på samma sätt som boken har blivit en så otroligt tidlös älskad klassiker. Sen är det klart att precis som vilket konstverk som helst så tänker jag att även den här filmen kommer att hitta sin publik, och den kommer säkert också att hitta människor som återkommer till den. Alltså den kan säkert bli för vissa en film att kanske se varje vinter när det är grått och trist ute och man längtar efter sommaren. Så att kanske den kan bli en personlig klassiker för någon eller några. Men en sån där internationell tidlös storklassiker, den potentialen har den nog inte.
På arenan finns också sommarboken som ljudbok, inläst av Tove Jansson själv. Så den kan man gå och lyssna på om man blir sugen. Och Johannes och Martinas recensioner hittar ni alltså på Svenska Yle och på HBL. Och länkarna till texterna finns också på kritikerpanelens sida på arenan. Nästa vecka rör vi oss från Östra Nyland till Österbotten. Då ska vi få höra vad kritikerna har tyckt om den nya humorserien Haln. Mitt namn är Johanna Dikert. Tack för att du har lyssnat.